enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är torsdag den 10 mars och det är vår ute. Det är så jävla härligt. Jag tänker, eftersom du bor nere i söder, Robin, så har ju tussilagon redan börjat blomma. Du är ute och plockar vitsipper med barnen och sådär.
Jag önskar verkligen, men det är fortfarande snorkalla nätter och minusgrader och frost.
Ja, men det är samma.
Och skrapa rutor och skit och ha sig innan man ska till förskolor och skolor.
Men annars är det ju sådär, när liksom 10 grader kommer till Stockholm, då är det ju 18 grader. Det kommer ju komma sådana dagar nere hos Robin. Och man ser, de är liksom nere. Var är ni någonstans? Är ni på Österlen och badar?
det gör vi redan här i början av april, ska du säga.
Så själv åkte man ju bara ut till Lomma när man bodde i Lund och badade i Lomma.
Ja, fick man gå en halv mil innan det kom till midjan också, vattnet ungefär.
Ja, det är sant. Så
in i helvete där ute. Så det var du och kidsen.
Nej, det var pre-kids. Det här var 2000. Det är tider som är preskriberade, ska jag säga så också.
Lomma har inte blivit sig själv sedan dess.
Lomma har inte blivit sig själv, och Värmlands nation vet jag inte om det står, om de har byggt upp den igen. Men där var man varje onsdag och krigade.
Ja, det är...
Petronella, där har du inte varit.
Där har jag inte varit.
Du känns inte som en nationstjej.
Va? Varför inte?
Nej, det bara känns inte som det.
Varför inte? Vadå? Vad baserar du det på?
Du känns ren. Det är väldigt smutsigt på en nation.
Jag ser det. Robin däremot
skaffade någon falsk studentkort där och gick in på nationerna, kan jag verkligen tänka mig.
Ja, men det är verkligen Tama. Jag är ju uppväxt liksom mitt mellan Malmö och Lund, och Tama väl klivet att börja gymnasie i Malmö och sådär och sen fortsätta på den, då är man fried helt och hållet i Lund. Då har man inget med Lund att göra och man kommer aldrig någonsin sätta sin fot där faktiskt. Så jag är, för att bo typ 1,5 mil från Lund, så har jag otroligt få till. Du har ju säkerligen fan så många fler timmar i Lund faktiskt än vad jag har. Så det är inte, min lundensiska är inget jag kan skryta med, och inte särskilt många nationskvällar heller faktiskt.
Ja, det här är i alla fall Toto 5. Vi gör en podd framförallt om fotboll
och nationslivet i Lund.
Och nationslivet i Lund. Sluta med en rekommendation då. Kebabvagnen på Mårtenstorget. Mycket bra.
Alla sådana är ju helt
magiskt. Jag vet inte om det är så jävla bra, men jag käkar alltid där för det var billigast. Robin, vad fan har hänt i mig? Det har hänt massa grejer. Vi är lite sena, vi kan väl bara säga det. Det
har varit
sjukdom. Petronella har varit ute och kregat och härjat ute i någon skog. Högst oklart. Och ingen skog över. Robin, han är den som klarar sig här.
Nej. Alltså Robin, du är alltid redo. Ja,
perfekt.
Ja, han är perfektion.
Perfektion.
Det är vi här i Stockholm som rör till det. Men nu är det plats i alla fall.
Det är någonting med, jag vet inte om det är tidsskillnad Malmö-Stockholm eller vad det är, men det är något som gör att det inte trycks på räck på utsatt tid alltid i alla fall. Men
vi, någon gång var vi till och med tidigare ju. Då var vi i chock.
Då var ni också, ni var lite för stolta då, måste jag kanske säga.
Det har hänt en massa grejer. Bland annat så har ju Fiorentina åkt på retiro. Och det förvånade mig att du inte hade koll på begreppet då, Petronella. Du har aldrig varit på retiro.
Nej, jag har aldrig varit på retiro.
Okay.
Så du får förklara vad det innebär.
Men det är framförallt en italiensk företeelse. När det går dåligt för ett lag så tar man laget på ett slags träningsläger. Men vissa ser det ju som en konstig bestraffning, men det handlar ju någonstans om att det går rätt åt helvete. Och saker och ting, goda råd är dyra, och man är i Fiorentinas läge precis här nu då, trots att man har storsatsat under flera år, ska sägas. Man har ju en jättehög lönebudget så här, om man jämför med andra klubbar i Serie A Femminile. Nu under januarifönstret, då tänkte man okej, nu värvar vi in ett par riktigt feta stjärnor här nu, så kommer det gå bra. De missar öppet mål från 2 meter, torskar mot Sampdoria med 2-0 och det börjar se illa ut.
Hon ligger på nedflyttningsplats just nu.
I och med också, det har vi pratat om tidigare, att man kortar ner Serie A med färre lag till nästa säsong, så är det fler som åker ur och kommer bli tuffare att ta sig tillbaka såklart också. Det finns inga fallskärmar och så vidare i den italienska fotbollen. Nu är ju visserligen Fiorentinas projekt ett långsiktigt projekt, men man tar sig väl upp direkt igen. Men Det vore ett enormt jävla slag under bältet här för Fiorentina. Och man skulle, jag ska inte säga att man får svårt att resa sig, men det skulle vara svårt att smälta för ledningen om man nu skulle ryka. Och helt ärligt, kollar man på tabellsituationen och ser det illa ut, då tar man, i alla fall som jag har upplevt, jag har ändå följt det ganska nära under många år, i alla fall som jag har upplevt, så är man nu första femenilelag att ta till den här handlingen då, retiro. Så man åker ut, man lägger telefonerna i någon slags telefonbox, det är träning, det är fokus, man äter och sover liksom mental träning och fotboll under veckan fram då till nästa match. Så man lite piskar och vinna.
Ja, alltså de har ju också, jag kommer ihåg med Juventus så var ju vi på Fiorentinas anläggning där. Den är ju väldigt fin. Det är också den som landslaget är...
Ja, på Coverciano.
Ja, exakt. Är det dit de åker då, eller?
Jag har faktiskt inte läst exakt vad de tar.
Och som det framstod i alla fall, och man älskar ju Google Translate där när man får upp den italienska tweeten som kommer för. Men då var det liksom, de blir inlåsta på träningsanläggningen var ju liksom uttrycket. Och så det ska ha varit på träningsanläggningen man har spenderat de senaste dagarna efter...
Men det är ju lite av ett fängelse skulle man kunna säga, ett retiro, för du får inte träffa folk utanför.
Nej, det är ju...
Tar man bondpermis, då blir det böter.
Ja, men samtidigt kan jag tycka... Ja, jag tror ju också att många, men som du säger, Sam, de har satsat väldigt mycket på den här truppen, man har lagt in mycket pengar, man har den här träningsanläggningen. Jag tror ändå väldigt många i Fiorentina är heltidsanställda. Mm. Många av dem.
Definitivt.
I alla fall.
Det kan ju vara så unga spelare som kanske
exakt,
inte riktigt
så. Så jag kan också tycka att det är inget konstigt att man gör en sån här grej. Och jag tycker inte att det är, som spelare hade jag inte heller tyckt att det är konstigt när det är så här, jag är heltidsanställd, det här är mitt jobb, klubben kräver mer, vi presterar alldeles för dåligt, nu måste vi göra det här tillsammans. Så jag tror också från spelarhåll så vill man ju att det här ska lyckas, och jag kan inte tänka mig någonstans att någon är nöjd och att någon vill vara i den här situationen. Men det som blir intressant nu är ju att se vad kommer det här resultera i, och kommer det ge någon effekt? Man hoppas ju det för deras skull, för att Fiorentina på nedflyttningsplats, det är ju
det är
inte
bra
där.
för Serie A.
Nej, men det är inte där den klubben ska vara.
Nej, och nu har man ju, det är ju Coppa Italia till helgen, så Fiorentina är ju spellediga i helgen också, så samtidigt det var ju ett bra, alltså det var en bra andningspaus här och få det här utrymmet för att ta den här veckan tillsammans. Men sen är det ju kniven mot strupen match mot Hellas nästa helg som man bara måste vinna. För sen går man alltså in med tre raka mot Milan, Inter och Roma i kommande tre efter det. Och där, det finns ju en överhängande risk att det är noll poäng i de tre matcherna. Och då kommer det vara otroligt tajt och svårt inför de två sista. Det är Pomigliano och Empoli i de två sista. Och Empoli har ju gått, de slog Juventus som vi pratade om, de har tagit 7 poäng och senaste tre matcherna klättrat ur det där värsta liksom krisen som de var i väldigt länge också under säsongen. Så just nu är det ju tyvärr, ja, men lite oddsfavorit på att Fiorentina om ett par omgångar ligger på en plats i tabellen som gör att det faktiskt blir riktigt, riktigt svårt inför avslutningen. Så det,
man vet ju att de kan liksom plocka fram bra prestationer. De gjorde det mot Juventus. Jag tycker inte det var så oförtjänt att ta den poängen. Alltså det finns ju, Fiorentina är en trupp byggd att ligga före Roma egentligen. Alltså ja. De ligger längre fram i sitt projekt lite grann. Det är klart att man kan ta poängen om matcherna, men inte som man ser ut nu. Då måste ju något hända. Och jag är förvånad att man inte har sparkat tränaren. Panico.
Ja, men jag tycker också att det är väldigt signifikant när ett lag går så här dåligt. Ifall man tittar matchen i helgen. Alltså de missarna man gör. Missar öppet mål två gånger, helt öppet mål. Skjuter ribba säkert tre gånger. Och sen så att Sampdoria gör de här väldigt enkla. Ja. Alltså det är någon skott/inlägg på långt håll och får någon jävla lyckoträff, ja, som går in och du vet. Ja, men lite så.
Hade det här varit på Haiti så hade man ju åkt till de voodoo-figur liksom.
Ja, men lite.
Nej, men det känns ju som att det är förhäxat.
Och jag tycker att man ser också på spelarna, du vet, när bollen går in, man bara, ja, men vad fan, och att de inte sätter de här chanserna. Alltså det är som att det bara är så här, Varför kan inte bolljäveln bara gå in i mål? Vad är problemet?
Ja, jag säger att det är svart magi.
Ja, det är ju säkert något sånt. Men det ska ju bli, alltså, mot, man har ju Verona nu då. Nej, om två veckor. De har alltså en poäng. Ja. Torskar man den matchen, alltså då...
Ja, men då är det bara att lägga ner. Alltså då är det ju inte rutin på längre. Alltså. Då är det ju... Då, ja, då blir det ju...
Ja, alltså nej, men sen, då är självförtroendet så jävla nere. Nej, alltså, i det skolan kaos. Dessutom. Ja. Så det skulle liksom bli svårt att mentalt resa sig till den tuffa trion av matcher som man har direkt efter.
Ja. Nej, och sen att möta Roma som slåss och Milan också som slåss för toppen. Alltså, ja, det finns ju faktiskt Champions League och det finns ju faktiskt möjlighet i år att ta titeln också. Från Juventus som har vunnit flera år i rad nu. Och Juventus som ändå, alltså det är ju tufft spelschema nu framöver. Juventus har ändå spelat torskat och spelat oavgjort nu mot Roma i helgen som var. Där Roma tycker jag är mycket, mycket bättre än vad Juventus är. Sett till hur matchen såg ut. Och sen så har Juventus alltså Milan nu till helgen och i Coppa Italia i semifinal. Och sen har man Champions League.
Ja, och de har ju Inter-matchen intryckt mellan sina två kvartsfinaler mot Lyon. Exakt. Också. Även om, alltså, Inter är ju såklart ett par steg ner ändå, men om de dessutom behöver rotera en del i Juventus-truppen där så, så är det absolut ingen match de bara joggar hem. Och sen så har de ju kvar Milan, dessutom i Oxasolo i de två sista matcherna under ligasäsongen. Så nej, det är ju jättemycket kvar att spela om, både i toppen och botten av Serie A.
Vilket är ju skitkul. Alltså det är ju, jag älskar ju att det ändå kan räknas till typ sista matchen. För Juventus har ju i princip, ja men, tagit titeln oftast några matcher innan det är klart. Exakt. Liksom. Det är ju kul om det kan gå till sista matchen och att den blir avgörande.
Luktar ju lite det nu. Och sen så kan det väl faktiskt också bli så att de möts i final i Coppa Italia. Mm. Till och med. Så Roma gör ju ett ruskigt år, ska jag säga. Mm. De har jobbat på bra. Hörrni, det har hänt jävligt mycket under veckan. Real Madrid går som tåget också.
De går som tåget.
Vann igår, va? När vi spelade in det här på onsdagen.
Ja.
Exakt.
Och... vi pratade ju om det. Nu finns det bara en sak för Real Madrid när de hade halkat efter, gjort en dålig höst. Det är att vinna alla matcher. Och det är fan precis vad de håller på med. Men det är ju den klassen de har också i den spanska ligan. De ska ju kunna vinna. Gå rent typ fram till sista matcherna, eller hur?
Men man undrar ju lite där med sån som Aslani. Hon känns ju inte helt självklar i startelvan.
Men jag tänker att det är mycket matcher. Det här var ju midweek. Det är matcher till helgen igen och så vidare. Hon har varit skadad mycket.
Jo, man möter ju ändå Atletico Madrid. Alltså det är ju ändå en viktig match som Real behöver vinna. Atletico Madrid som ligger trea just nu, eller har tagit den tredje platsen också efter förra helgen. Så att det är ju en match som ändå är i toppen och där jag skulle ändå anse att man vill spela sina bästa spelare. Men det är ju alltid så här lätt att se utifrån och bara vad som ställs upp med, och man har ingen aning ifall hon har fortfarande problem med sina skador. Alltså,
men det skulle kunna vara rotation också. Det skulle kunna
vara. Ja, men samtidigt det vi såg i helgen så plockas hon ju av med drygt 20 minuter kvar. Och det är efter det som Real gör både 1-0 och 2-0 och vinner den matchen. Nu får hon plats på bänken som sagt. Och det är faktiskt först bara med 8-10 minuter kvar som hon kommer in mot Atleticos. Så även om det absolut är någon del av rotation, belastning och att hon säkert vilas och successivt ska komma igång. Vi vet att det blev lite bakslag på skadorna från hösten och så vidare också. Men samtidigt också en situation där hon har ju pratat, även om hon inte helst pratar med media, så har hon ändå öppnat dörren för att hon ska ta något beslut om sin framtid ganska snart. Vi vet inte exakt vad som händer där. Vill hon lämna? Hur ser då Real Madrid på att hon ska vara en nyckelspelare under den här våren? Det är ju såklart de här två Champions League-kvartsfinalerna, de riktigt, riktigt stora matcherna mot Barcelona som hägrar snart. Men annars så, lite som du är inne på Petronella, så kommer ju antagligen Real, förutom kanske då, det är ju även ett El Clasico i ligan nu här till helgen, men annars kommer de ju säkerligen kunna gå ganska rent i ligaspelet. Och då, nu har de ju 4 poäng upp till Atletico med 2 matcher mindre spelade. Så att de ska kunna kanske ändå ta sig upp på den där Champions League-platsen utan att då förlita sig helt på en spelare. Om det nu är så i fallet med Kossa.
Jag tror inte att det är bara att förkasta och avfärda det faktum att hon faktiskt pratar ganska öppet om att hon inte vet vad hon ska göra. Så här. Det är klart att det kan vara ett spel mot Real Madrid, men min känsla är när jag läser intervjuerna i alla fall att hon har andra planer än att vara kvar i Madrid.
Mm. Samtidigt som att man har ju också sett att Real Madrid är ju en klubb som hon har hållit på sedan hon var liten och att det har varit en dröm att få spela i den här klubben och nu är hon ändå där. Men jag vet inte ifall hon ser sig själv kanske testa någon annan liga eller någonting innan
kanske
hon...
Kanske
innan såklart
också.
Alltså, det finns ju faktiskt cash också nu för tiden som du kan tjäna. Och hon är ändå, och hon är ändå en spelare som sett till liksom svenska spelare är ju hon en stor stjärna. Ja, och hon är ett namn i fotbollsvärlden. Så att det är ju ändå en spelare jag tror att lag vill ha till sig ifall möjligheten ges.
Definitivt.
Men sen är ju ett problem, även om Real Madrid är en otrolig klubb såklart och en stor klubb. Spelar du inte i Barcelona i den spanska ligan så kommer du antagligen inte vinna en enda ligatitel de kommande 10 åren. Är ju känslan just nu i alla fall. Men du kommer i alla fall inte vinna dem inom 2-3 som kanske då kostar kvar på den absoluta liksom yttersta nivån. Så, och dessutom då en konkurrens även i Champions League såklart. Så hon kanske vill också gå till ett topplag i en liga där du har en chans att vinna ligatitlar också. Så det kan ju såklart också vara en del i det i alla fall. Men,
ja, vi får se var hon landar någonstans.
En spelare jag måste ändå nämna i Real Madrid som jag tycker är jävligt intressant. Det ska bli kul att se henne tycker jag i EM i sommar också. Athena de Castillo, 21 år gammal. Som gjorde ett jättebra nu turneringen Arnold Clark Cup med landslaget.
Ja, Arnold Clark Cup.
Ja, den är fin. Den är så fin.
Den är fina
kuppen. Vad har vi på Arnold Clark? Han måste ju vara en megalegend.
Jag ska säga att jag har ingen aning. Jag har alltså noll koll på honom.
Athena vill jag veta mer om.
Nej, men en väldigt intressant spelare som... Ja, men som verkligen har framtiden för sig och som jag tycker gör en väldigt, väldigt fin säsong. Har redan gjort 5 mål i år men är väldigt ung och men en det är fart och fläkt ute på kanten och har fått en också viktig roll i landslaget och det säger ändå ganska mycket och hon är väldigt ung fortfarande. Ser jättemycket fram emot att se henne i EM i sommar. Jag tror det är en sån spelare som kan få sitt genombrott i en turnering trots att hon är så ung.
Vi är stolt sponsrade av Heineken 00. Ny medlem i Toto 5-familjen, en partner som gillar fotboll lika mycket som vi gör och som kommer att vara med oss här under våren, hela vägen in i sommaren och det stora mästerskapet som väntar. Heineken 00, de gillar fotboll lika mycket som vi, säger jag, Petronella.
De älskar fotboll lika mycket som vi gör. Faktiskt. Nej, men det är ett stort år som stundar och som du säger, EM i sommar där vi kommer vara med och till och med vara på plats. Mm. Jag är så taggad på det. Mm. Men de är även huvudsponsor för Women's Champions League, även UEFA Champions League, alltså här, och har även utökat till Europa League i höstas. Så att det är väldigt, väldigt kul att ha dem med och att de står för jämlikhet precis som vi gör.
Mm. Heineken 00 är en alkoholfri lager, bryggd med samma unika A-gäst som gör att Heineken 00 är en av världens största alkoholfria öler. Och vad passar inte bättre än till ett Toto 5 än en törstläckande alkoholfri bärs, eller hur, Petronella? Heineken 00, ni är fantastiska. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör vår
podcast. Tack för att ni är med.
Hörrni, Arnold Clark är ju en enorm skotsk miljardaffär. Arnold Clark Automobiles blev ett rikstäckande kedja av bilhandlare, det största privatägda företaget i Skottland. Så alla skottar som
i
nu
Skottland.
Lyssnar på oss. Ja. Alla, ja, men de är väl internationella numera eller någonting. Men det är väl UK, så de är väl enorma där borta. Och alla som lyssnar på oss där bortifrån, de får väl bara skratta åt oss och vår okunskap kring Arnold Clark.
Ja,
men nej, men det är lite breaking news i alla fall när vi sitter här. Kanske inte där folk lyssnar på podden, men likväl aktuellt att snacka om under en tid framöver. Vi vet inte jättemycket, men Robin, berätta vad som har hänt med Chelsea.
Nej, men precis, det har väl inte undgått någon att de senaste veckorna har varit turbulenta på ägarfronten, såklart, där Roman Abramovich utifrån brittiska sanktioner, eller inledningsvis då sanktionshot mot olika ryska både oligarker och på andra sätt kopplade personer till den ryska eliten, så lämnar han ju först över, om vi säger den dagliga ledningen till det här Chelsea Trustees, organisationen runt Chelsea, och sen så blev det officiellt för en dryg vecka sedan att han även då skulle försöka sälja klubben, helt enkelt. Men nu här torsdag morgon, precis när vi spelar in detta, så har ju då den brittiska regeringen gått ut med att Roman Abramovich nu är officiellt på den här sanktionslistan i Storbritannien, vilket betyder att alla hans tillgångar är frysta. Och det betyder ju att även Chelsea som sådan, alltså i formen av en tillgång åtminstone och ekonomiskt vinstdrivande maskin, inte kan avyttras eller på något sätt, Roman Abramovich del i det kan inte förändras just nu, så han kan helt enkelt inte sälja klubben. Chelsea har fått ändå klartecken på att det fotbollsmässiga inte påverkas just nu. De kan driva den sportsliga verksamheten som vanligt, och återigen, man får väl bara brasklappa och reservera sig för att allting kan ändras väldigt snabbt. Det finns säkerligen både kryphål och olika instanser som saker ska provas i. Men det här då att klubben skulle säljas och att man försökte göra det kanske så snart som möjligt, det verkar i alla fall ha fått ett tillfälligt stopp, och man får väl se där lite vad det kan få för påverkan på verksamheten. Det är i många olika såklart forum där man har pratat om Roman Abramovich och det han har gjort för Chelsea, så är det såklart ett väldigt stort fokus på herrverksamheten, men man ska ju också komma ihåg att Chelsea varit ledande verkligen på att driva igång en damverksamhet, så klubben är ju...
Ja. Jag ska bara säga det, jag bryter in här. Jag läser Nick Harris, jag vet inte, har du koll på honom? Han har ändå 130 000 följare på Twitter. Sports Intelligence jobbar uppenbarligen nära fotbollen. Han skriver att det är formella sanktioner gällande Roman Abramovich. Chelsea can play, but can no longer sell tickets or merchandise.
Va?
Kan de sälja? Då säger jag så här, det är många questions som dyker upp här nu. Ja. Presumably can't sell players, can't sell pints, can't repay Ford Stam, och makes club impossible to sell såklart.
To sale.
Exakt, to sale.
Vad du säger, klart.
Hej, vi ska ut på världshaven. Rule Britannia.
Det verkar ju som att, alltså, om man säger det, att du ska få lov att spela fotbollsmatcher, så att säga, det ska ju kunna göras. Men med tanke på att han har en ägardel som gör en vinst cut på alla pengar som kommer in i föreningen eller klubben, så ger ju det egentligen en mening, för där finns ju trots allt någon jävla promilles procent av den där sålda ölen eller biljetten som faktiskt normalt sett hade gått ner i Roman Abramovich ficka, och om han inte får göra affärer och inte får tjäna några pengar så kan vi ju stå i detta. Vi är ju absolut inga experter, men det är en jävla...
Jag kan säga att jag är skitdålig på sånt här när det kommer till ägare och hur det funkar.
Det man kan säga är ju att Abramovich är ju nära Kremlin, och han är ju god vän med till exempel här Osmanov, inte bara Putin och sådär. Och där har det ju riktats stor kritik till det brittiska parlamentet ju, eller hur Robin, mot hur man har hanterat Osmanov, som på något märkligt sätt har blivit liksom en del av, vad han blivit en del av i England.
Ja, men han har ju tidigare varit involverad i Arsenal, och nu är han ju involverad i Everton, denna fantastiskt skötta klubb som jag återkommer till ett par gånger tidigare här. Men nej, men som så, och det har ju framförallt varit väldigt hård kritik också mot Boris Johnson och den brittiska regeringen på den senaste tiden, där man gick ut väldigt hårt och pratade om alla de här sanktionerna, men sen hände inte så mycket. Man såg folk på gatorna som liksom gick ut och visade, här är fortfarande lyxvillorna till då både Abramovich och Usmanov med flera som fortsätter då rulla miljardbelopp mästerskap in och ut på alla sätt och vis. Och att man då till och med kanske då i detta fallet med Roman misstänkt att man skulle få chansen att till exempel sälja klubben innan sanktioner trädde i kraft och sådär. Så nu har det ju agerats väldigt, väldigt hårt och snabbt här. Ja. Och ja, vi får ju återkomma och se.
En sak som jag tänker på, det är ju liksom att all inkomst, alltså nu pratar vi om bärs och matchbiljetter och så vidare, så såklart skapar problem. Men och jag tänker också det sportsliga, alltså man inte får in pengar för tv-rättigheter från Premier League, alltså om man nu väldigt snabbt fryser det här på riktigt, om man nu följer det här, då betyder det ju att ja, men om det inte kommer in några pengar, hur ska man då råd på sikt här att betala ut spelarlöner till exempel. Ja. Och vad händer då? Så jag menar så här, det här kan ju få ganska stora konsekvenser rent.
För där kan det ju ibland då bli, nu får ni rätta mig om jag är fel, men jag tänker mig då att så här, ja, men, jag går in med mina egna pengar för att stötta upp, att han då som ägare skulle kunna göra det ifall det skulle krisa sig. Men ja, nu kan ju inte han i det här fallet stötta upp för hans tillgångar är frysta.
Det jag tror jag, utan att på något sätt vara någon expert, det jag kan bara se som den eventuellt möjliga chansen här för Chelsea långsiktigt, det är ju att Roman helt enkelt avskriver sig allt, alltså skänker bort, alltså att han avskriver sig allt som har med det att göra. Han kan ju helt enkelt inte sälja klubben och göra en vinst på den, men han kan väl uppenbarligen kanske skänka bort den. Jag vet inte om det kommer att behöva att han då gör det för att de helt enkelt ska trygga sig.
Jag har ju öppnat upp för att han ska kunna göra det. Jag tänker bara så här, om jag tänker bara i en förlängning, nu ska vi inte spekulera, men jag vet att på här sidan så sitter man ju på liksom förnyelser med Aspilicueta, Rydiger, Christensen och så vidare. På dam sitter man ju också med flera. Bara att så här, om det fortsätter så skulle det ju kunna få konsekvenser. Så.
Ja, absolut. Men det, man har ingen aning om hur länge det här är satt eller liksom,
nej,
utan det
är
bara framåt.
Ja, just nu vet man väldigt lite detaljer. Som sagt, de här engelska journalisterna som jag bara läser på Twitter här nu, så ställer massa frågor. De ställer ju massa frågor. Ja. Alltså, hur blir det med det och hur blir det med det? Om det här nu är seriöst och omgående, så betyder ju det att då kan man inte alltså, typ bedriva verksamheten, nej, knappt. Vi får se helt enkelt. Vi lämnar det
och så
där.
Dessutom
så har Chelsea det tufft på plan.
Finalförlust för Chelsea. Ja, exakt. Precis.
Vad var det som hände?
Alltså Chelsea, jag tycker så här, de äger varsin halvlek. Jag tycker Chelsea äger första halvlek och gör också 1-0. Kerr sätter 1-0. Och sen tycker jag att City kommer in som ett annat lag i andra halvlek och totalt dominerar och tar över. Chelsea tappar lite momentum, pressar inte lika högt och aggressivt som jag tycker i första halvlek och tappar lite energi, inte lika bra med boll i andra halvlek och sådär. Och det får man ju ändå säga, City visar karaktär och sett till liksom över 90 minuter så är ju City det bättre laget och jag tycker att de är värda att vinna den här finalen.
Ja, och jag tycker, alltså, jag skulle nästan ändå påstå också att alltså, första halvlek är jämnare i förhållande till andra halvlek.
Andra halvlek, absolut.
Alltså till Citys favör. Jag tycker de verkligen sätter ner foten. Och vi har ju pratat om deras fina form. Och det här var ju, ja men, elddopet där de skulle upp mot det här Chelsea som har varit så dominanta i, ja men, både ligaspel och inhemska kuppor de senaste åren. Och ja men City sätter ner foten och framförallt såklart då i andra halvlek. Och dessutom då alltså en styrka att gå in i paus med ett 1-0 underläge, ändå komma ut med den energin de gör i andra halvlek. Och ja, det är ju många spelare vi har på återigen. Jag tycker Lauren Hemp är jättebra igen. Ja. Caroline Weir har ju gjort ett par otroligt viktiga mål. Vi pratade om henne efter derbysegen mot United för någon vecka sedan. Vad sa vi då? Det var tredje eller fjärde raka hon gjorde mål mot United i ett derby. Och nu fortsätter hon ju här. Hon sätter dit två bollar. Men det spelar med en otrolig fart. Många alternativ offensivt. Och den här City-framfarten, det är väl egentligen bara Filippa Angeldal som sitter där bredvid och undrar vad det är som händer, för laget springer ifrån henne lite just nu, känns det som. Men
jag kan tycka, alltså Citys innermittfält just nu, eller den trean, Weir, Stanway och Walsh, just nu, den är så jäkla bra.
Otroligt.
Det är svårt tyvärr för Filippa, ifall man bara så här från svenskt håll, det är väldigt svårt för henne att ta en plats just nu, och man förstår också varför hon inte spelar, för alltså de är outstanding. Och att de har hittat en jättefin dynamik också, de tre emellan. Och sen har man ju även Losada som nu inte var med, tror jag, heller i helgen. Men det är också en spelare som har spelat på det innermittfältet. Så tyvärr för Filippas del så har ju hon hamnat lite långt ner i ranking just nu. Sen tycker jag en sån grej att Elle Rubeck, målvakten i City, har också kommit tillbaka i mål. Det tycker jag också man ser, att det gör också skillnad. Det är ju en framtida målvakt i landslaget, skulle jag säga. Och stod ändå mycket under OS i somras och har varit väldigt viktig för både landslag och även klubblag, men har varit lite skadad och är nu tillbaka i mål igen. Det gör också skillnad. Alltså det sprider sig. Har man en trygghet i målvakt och ett lugn, det sprider sig till resten av laget också. Och sen då alla de här spelarna som vi har pratat om som kommer tillbaka från skador. Så att just nu är det ett City som är riktigt,
spännande,
bra.
Spännande avslutning i Super League såklart. Hörrni,
och Chelsea också, de spelar ju idag faktiskt, precis. Torsdag. De möter ju West Ham idag. Och så det blir ju intressant att se.
Bara fortsätta på inslagen väg. Ja.
Nej, men de behöver ju vinna och komma tillbaka på det spåret. Och jag såg en intervju med Emma Hayes också efter matchen som de spelar mot City, att hon pratar väldigt mycket om just karaktär och att det är det de mycket pratar om i omklädningsrummet, och det är det de måste visa. Och just nu, det är ju lite det de tappar i helgen mot City, tyvärr.
Mm. Ja, och sen mycket små skador hela tiden. Känns inte som de får någon rytm. Nu, Magda var ju sjuk igen här med covid till exempel. Men också ett par andra spelare. Jag tror de väntar väl på något testresultat inför kvällens match också. Så, men hela tiden lite... Alltså störningsmoment är att få en rytm i en elva som sätter sig. Så ja, City går in och tar den här titeln. Arsenal tog ju revansch på Birmingham där i botten av tabellen nu i helgen också. Så de tog ju sina viktiga poäng i toppen. Och ja, Chelsea med allt turbulent runt omkring sig. Och så den här finalförlusten på det. Och så en lite tuffare vård. Det började verkligen i dur för dem. Men det känns som det... Lite tuffare tider är det för Chelsea.
Sen ska vi ska säga det också, Chelsea, alltså Arsenal ligger på 16 matcher just nu och Chelsea ligger på 13 i ligan, så att de har ju också många matcher kvar att spela.
Jag tycker det är hopplöst att hålla på.
Jag vet inte hur de ska få ihop det.
City har ju bara 14, vinner de den, de två pinnar bakom Manchester United, ser så bra ut som de gör. Så finns det faktiskt jättegod chans för City att knipa den där tredje platsen i alla fall, om vi nu ser Arsenal och Chelsea
absolut.
Som
överlägsna. Och United går ju absolut, de vann i helgen, men ser inte helt övertygade ut heller. Men på tal om Arsenal, Midema, det tycker jag ändå vi ska säga är ju första...
Bra samarbete med Blackstenius just nu för tiden.
Jättefint.
Det är Assar och mysigt samspel där. Vi undrade ju när hon kom hur konkurrenssituationen skulle bli, om de kunde leva tillsammans i ett anfall. Och det kan de ju uppenbarligen
det
göra.
Det kan de absolut.
Det var väl planen hela tiden.
Blackstenius också, Assar ju Midema i helgen. Till
det var en klinisk assist, verkligen.
Ja, men vi får ändå säga att Midema är ju första någonsin att Women's Super League att vara involverad i 100 mål.
Exakt.
70 mål och 30 assist på 83 matcher.
Det är ändå sjukt.
Alltså. Mm. Men nej, kul att se det samspel.
Ja, verkligen. Sen jag tror att de alla satte lite hjärtat i halsgropen. De såg ut och verkligen kontrollerade här mot Birmingham. Hade ju ledning med 3-0. Allt var frid och fröjd. Och sen så kommer det ändå, det känns ju som det fortfarande är delar att jobba på i försvarsspelet. Först en fast situation mot sig, liksom tappar in bollen bakom sig i backlinjen. 1-3, sen schabblar man själv till det, kastar ett inkast väldigt dåligt in i en farlig yta mot det, och det blir 2-3 helt plötsligt och så där. Det är ju ändå den stabiliteten, det har vi återkommit till för att Den måste bli bättre för att man ska på allvar till exempel utmana nu i Champions League-slutspel och sådär. Det blandas och ges lite för mycket fortfarande, tycker jag, defensivt för Arsenal för att man helt ska känna trygghet i det projekt de är igång med. Men viktigt för dem såklart att bara... I ligaspelet kommer det handla om att bara ta sina tre poängar den närmsta tiden. Och det gör de ju igen i alla fall.
Arsenal.
Stabilitet och trygghet vet jag inte om det är så mycket i Juventus då inför helgens Coppa Italia mot Milan. Har ju tappat lite för första gången här nu på länge, men tappat poäng, förlorade mot Empoli har vi pratat om, och så var det då seriefinal mot Roma. Spelar 1-1 i helgen och det ser inte så där självklart ut längre för Juventus. Så då menar jag inte bara spelet, men för all del också Scudetton som kändes klar för några omgångar, för en månad sedan. För nu är Roma där och ser ju faktiskt bra ut i den här matchen.
De ser jättebra ut. Jag tycker att Roma ska vinna den här matchen också. Och gör ett
det nojar Juventus, det är ängsliga.
Ja, men det typ flyter inte riktigt tycker jag. Jag tycker Roma gör en riktigt bra match, och en spelare som jag tycker vi har nämnt alldeles fel. Jag tror inte ens vi har nämnt henne, kanske har pratat om henne, men Manuela Gigliano på deras innermittfält. Nummer 10, alltså hon är så jävla bra. Det är en riktigt, riktigt bra innermittfältare som bara flyter fram och är otroligt bra med boll och så väldigt skicklig.
Giuliano.
Manuela Giuliano. Alltså jag och mina jävla uttal. Alltså.
Nej, det är helt okej. Men när jag kommer till Italien ska vi bara dyka in. Det var som när Robin dök in på Reading. Det var nog jag.
Men jag spelade ju med henne också den lilla korta tiden jag var i Roma. Och det är en riktigt bra spelare. Just att ha en spelare i laget också på innermittfältet som vill ha så mycket boll. Alltså hon vill ha boll hela tiden och är väldigt bra på det här. Passa, ta ny position, hela tiden delaktig, men även jobbar väldigt hårt i försvarsspel. Hon är ju typ överallt och tycker jag var outstanding i helgen igen. Så nej, en spelare som också väldigt så här, 24 år gammal, inte jätte gammal än och har många år kvar, så intressant se ifall det är en spelare som så här, skulle hon kunna testa en annan liga kanske. Jag vet inte, det är ju lite tendens att de i Italien stannar gärna i Italien, de italienska spelarna. Men det kan ju förändras.
Man stannar hos mamma.
Ja, hemma hos mamma.
Precis, precis. Det ska bli sjukt i alla fall. Både kul och... Men lite spännande. Det ligger kittla jätt mycket när Champions League kommer tillbaka här nu.
Ja,
så nu har herrarna varit igång en månad och fått fantastiska matcher här och mycket dramatik här när returerna ska avgöras. Så, ja, men det är
bra
otroliga
matcher.
Veckor.
Alltså det är bra matcher.
Nu har vi suttit här och liksom pratat om de här ligorna. Det är nytt för oss också att hela tiden ta ner det som händer. Man får ju ett större fokus liksom och ännu mer inblick. Det gäller ju oss, inte bara våra lyssnare. Såklart, när det finns en podcast kring det här. Därför, ja, jag känner en ruskig pepp här nu inför Champions League. Och jag tycker också att det känns svårt att förutse hur det kommer gå. Mm. Alltså i höstas kändes det nästan lite så här, ja men de känns starka och så här.
Chelsea inte ens med. Alltså de åkte ur. Det är ju en sån klubb som man ändå trodde skulle vara med längre i Champions League än vad de är.
Nej, men
i år.
De enda jag tycker känns här helt självklara, det är ju Barcelona. Alltså i övrigt är det väldigt
Lyon, alltså Lyon är ju en klubb och ett lag som man alltid på något sätt förutsätter ska vara i alla fall en semi och en final.
Absolut.
Och har varit i väldigt många år.
Exakt.
Nu har ju Barcelona
har varit,
tagit över den stafettpinnen.
Det är så riktigt
känns inte lika självklart längre, nej, absolut. Men det är ändå ett lag som man ser ska vara där. Juventus har ju blivit en sån klubb som går bättre och bättre också även i Europa, men är fortfarande, sett till hur många år som damlaget har funnits, så är det fortfarande en väldigt ung klubb. Men att de har tagit sig vidare nu i Champions League i år är ju ett väldigt stort steg för klubben.
Ja.
Absolut. Sen är ju ett sånt lag som ifall vi ska se till tyska ligan, Wolfsburg är ju en klubb som också har varit uppe i toppen och varit i final och gått långt i Champions League. Och är ju väldigt bra även Bayern München. Och jag tycker att de två ser väldigt bra ut. Och den tyska ligan är ju mycket jämnare i år än vad den var exempelvis förra året. Det är inte lika självklart. Wolfsburg och Bayern München ligger ju i toppen. Men ett sånt lag som Potsdam är där. Hoffenheim går väldigt bra i år. Så att det är ju Frankfurt också. Alltså det är ju jämnt i den ligan.
Nej, men alltså kvartsfinalerna, det känns som att de har legat framför oss så många veckor och månader, så länge nu, man har nästan glömt dem. Men nu är det ju faktiskt bara, vad har vi, 12-13 dagar kvar till det smäller i de första mötena. Och jag tycker det, som du är inne på, alltså Barcelona håller jag som jättefavorit, och det gör väl alla mot Real.
Men
annars är det ju tre, alltså vi har PSG mot Bayern, vi har Arsenal mot Wolfsburg, vi har Juventus mot Lyon, där håller jag absolut också Lyon lite mer som favoriten i de andra matcherna.
Det ska man ju göra, absolut, men det är ändå öppet liksom.
Ja, men riktigt, riktigt öppet. Och det kommer handla väldigt mycket om formtoppar. Vi har sett, alltså, tittar vi på Arsenal den här säsongen, så känns det som de har haft månader där man känner att men de kommer få storstryk mot Wolfsburg. Men de har också haft perioder där man känner att oj, de kan ju spela skjortan av vilket lag som helst, i stort sett till exempel. Och
men hur långt har Arsenal gått som längst?
Ja, men de har väl inte varit längre än så här, va?
Ja, men det är det jag tänker. Och att, alltså det har ju varit de självklara lagen här, på att säga. Men Lyon har alltid varit där. De tyska lagen har varit där. Bayern, Wolfsburg framförallt. PSG har gjort det bra på slutet. Alltså så här, Juventus har kommit lite. Men det känns som att de engelska lagen inte... Alltså den stora satsningen som har gjorts, den börjar väl liksom komma.
Ja, och Chelsea har ju varit... överlägsna i den aspekten sett till England.
Exakt.
Men det ska bli intressant att se Arsenal mot Wolfsburg, verkligen, för att det är ju absolut att Wolfsburg är bra. Nu också Alexandra Popp är ju tillbaka. Det är ju en spelare som har varit skadad i nästan ett år och är otroligt viktig för Wolfsburg. Har ju även varit viktig i väldigt många år för Tyskland. Men att få tillbaka henne nu också i laget, det ska bli jätteintressant
att
se.
Går ju megakampen här med Bayern München. De har ju en match mindre spelad, 2 poäng bakom.
Rebecka Blomqvist som har tagit tillbaka sin plats och bara öser in mål också på topp. 2+1
har man mål på 3 senaste matcherna. Ja, nu var ju det också, alltså på DFB-pokalen, kvartsfinalen mot Sand, så det var ju de vann ju ganska överlägset. Men ändå, hon gör ändå mål och hon är där och hon får spela. Det tycker jag också är häftigt att se. Vi pratade om henne för bara några avsnitt sen, där man var så här, shit, hon ser inte alls särskilt het ut, och nu är det en helt annan Rebecka Blomqvist man ser på plan. Det är väldigt häftigt att se hur det kan skifta.
Fått en lite mer central roll i alla fall känslan senaste matcherna här, och hon trivs ju i, bara senaste var ju riktigt så här. Ja, men sniper med, hon är inne i boxen, det blir retur och sätter dit den och sådär. Så förhoppningsvis har det väl lossnat lite för henne, och att hon kan få vara lite involverad i den här tuffa sluttampen som gäller både i liga och Champions League.
Ett avbräck får man ändå säga för Potsdam, som de ligger ändå på 30 poäng nu, en poäng bara efter tredjeplatsen, och har chans på Champions League faktiskt. Och det är ju, de har gjort en bra säsong, men deras främsta målskytt, Celina Cerci, tror jag man säger. Hon drog korsbandet i helgen, tyvärr. Alltså hon har gjort 13 mål på 15 matcher i år och har haft en fantastisk säsong. Jag tänkte på det också när jag såg matchen, att så här, det här är en spelare som kommer bli väldigt intressant att följa. Också väldigt ung, bara 21 år gammal. Och jag tänkte så här, det här är spelare som typ Wolfsburg eller Bayern München kommer plocka till sig. Särskilt. För att hon är riktigt, riktigt bra. Och drog då tyvärr korsbandet, får en tackling bakifrån. Så jag blir så jävla irriterad när jag ser det. Men ett väldigt avbrott för Potsdam. Kom det tufft för dem, tror jag. Att, men alltså hon gör ju typ alla mål. Så att få se hur det kommer gå för dem här nu i sista matcherna.
Tycker bara från lilla tyska bollen att vi får se om vi kanske kan slänga ut det också. Hanna Glas gjorde både mål och assist, men framförallt hennes assist till Viv Azeyis 2-0 mål tror jag det var. En otrolig bissa,
alltså, från henne. Den får vi lägga upp på vår Insta.
Ja, men jag tror fan det är säsongens, men nu kanske jag har dålig näthinna här, alltså, men är nog säsongens snyggaste mål faktiskt. Så
och också,
det ska ut.
Ja, men också tycker jag är så kul att se Asi och Schiller kommer in i halvtid. De börjar på bänken. Står 0-0 i halvtid mot Köln. De kommer in i halvlek, gör tillsammans 4 mål och 2 assist och bara dominerar ju andra halvlek.
Ja, det var lilla växel, liksom, ja. Upptrappningen där, och så bara körde man.
Schiller gör ju hattrick också. Men nej, det den bissa kletan, fan vad snyggt det var alltså.
Ja. Hörrni, vad ser ni fram emot i helgen då?
Jag ser fram emot, vi har ju Svenska Cupen, väldigt viktiga matcher faktiskt.
Avgöranden!
Ja. Rosengård möter ju Linköping, vi har Häcken mot Kristianstad, alltså det här är bra matcher. Och Eskilstuna mot Djurgården, kanske inte ja, lika het. Men ändå Häcken, Kristianstad, Rosengård, Linköping tycker jag ska bli skitkul att se. De visas ju också på C-more.
Precis, och det som är jävligt kul med de här matcherna, för det, vi pratade ju om det i fallet med Hammarby och Umeå till exempel, där som hade Bollstanäs stackarna och det blev först 9-0 till Umeå och så blev det 11-0 till Hammarby i helgen. Men vi har ju faktiskt målskillnadssituationer där i båda de grupperna du är inne på, med Rosengård Linköping, där faktiskt Linköping då på fler mål gjorda, de har 8-2, Rosengård har 6-0, och i Häcken Kristianstad så är Kristianstad 8-1 och Häcken har 7-1. Så både Kristianstad och Linköping åker ju på såklart jättetuffa bortamatcher, men de vet också att kryss i de här matcherna räcker faktiskt för deras del att ta gruppsegern och därmed gå vidare. Så det är ju faktiskt Rosengård och Häcken som har satt sig, ja, men lite slarvig, alltså det är ett mål till var i de här matcherna tidigare som hade gjort att de hade varit i klart mycket bättre och bekvämare utgångslägen inför avgörandet. Så det blir lite spännande att se hur Linköping och Kristianstad då använder den, om vi säger, möjligheten att kunna spela på resultatet, om det är något som kommer påverka matcherna i alla fall.
Och jag undrar också, klassblandning i de här matcherna.
Ja, men jag undrar också hur man som klubb prioriterar de här matcherna, för det är ju absolut, det är Svenska Cupen, men det är ju också träningsmatcher inför säsongen, och så här, hur prioriterar man att
resultat och så.
Ja, precis, alltså kommer, men man spela
titel,
på resultat?
Det är ju bara två titlar man kan spela.
Men spelar de på resultat eller liksom så här, vi backar hem för det räcker med oavgjort, förstår ni vad jag menar? Alltså kommer man göra det i en träningsmatch ändå, alltså, som är väldigt viktig, eller det är inte en träningsmatch men sett till så här försäsong, så det är inte långt kvar till ändå premiär och att Allsvenskan ska dra igång, så man behöver ju ändå få igång sitt spel och hitta kombinationer spelare emellan.
Nej, men om vi tar just i de här två fallen till exempel, där vi har då, som sagt, vi har Rosengård Linköping ett direkt avgörande i den ena gruppen, vi har Häcken Kristianstad och i den andra där, och Kristianstad och Linköping är lagen i de här fallen som åker till på pappret då väldigt tuffa bortamatcher, kan utnyttja möjligheten att spela på ett resultat för att gå vidare. De har ju dessutom, jag tycker, alltså de har ju sett bra ut offensivt i de här två första matcherna i cupen, de har haft sina träningsmatcher tidigare, så det är ju inte heller en dum idé att lägga det till, om vi säger även en träningsdel och förberedande del av säsongen, att åka till en så här svår bortamatch och spela på ett kryss. Det är ju ett resultat som hade varit väldigt bra i ligaspelet också längre fram, och för en klubb som Kristianstad som har tagit väldigt stora steg de senaste åren, en cuptitel för dem hade ju varit hur stort som helst, tror jag, kan jag tänka mig, liksom. Jag vet hur den staden kan fungera med den handbollshype som började växa för några år sedan. Man ser det på damfotbollssidan nu, och att få vinna något för staden där tror jag hade varit jättestort. Och Linköping lite också, som har halkat lite efter både Rosengård och Häcken, kanske i den absoluta toppen, att de får komma tillbaka och vinna saker igen. Så ja, jag tror absolut inte det är två lag som åker och parkerar bussen från minut ett, men att de har det här i åtanke och kommer försöka optimera sina chanser för att gå vidare.
Vi ska addera här att det är dramatiskt, höll jag på att säga, men det lever ju också i de andra grupperna, inte minst då Eskilstuna Djurgården, med Djurgården på 4 poäng och Eskilstuna på 6, där Djurgården är piskade att vinna. Så med Djurgården, det sagt, så är det är egentligen samma läge som Rosengård har, och visserligen då en jämnare match, eller ett Eskilstuna som förra året kom före Djurgården i tabellen, men Hammarby har ju målskillnad, så för deras del räcker ju med kryss hemma då på kanalplan med inför liksom många supportrar mot Umeå, men det är inte klart, det är bara det.
Nej, och vi ska säga det också, Djurgården mötte ju Uppsala igår i en träningsmatch och torskade ju den.
Ja, de torskade 3-2 va?
Ja, och
men de har snurrat mycket, jag såg inte biten, ja, men, och sånt där, nej, jag men, tänker att man har den här viktiga matchen.
Men på tal om just här hur man prioriterar de här matcherna, att då sätta in en träningsmatch i mitten på veckan och sen nu ska man spela igen om några dagar, och det är ändå en viktig match för att ta sig vidare i Svenska Cupen. Ja, jag vet inte som sagt. Men väldigt jämna matcher. Jag tycker så här, framförallt att se Kristianstad mot Häcken som kommer vara två av de lagen i alla fall som jag tror väldigt mycket på i år och som kommer ligga i toppen. Kristianstad har ju värvat väldigt mycket, ska också spela Champions League nu och satsa väldigt mycket på det. Så det ska bli jättekul att se dem mot Häcken och se hur de kan stå sig och kanske till och med kan vinna en sån match. Alltså då blir det ju väldigt spännande inför Allsvenskan i år.
Ett lag som har haft det tufft då från Allsvenskan som spelade Allsvenskan förra året. Det är klart, BP står på 0 poäng och de ska spela Allsvenskan, men Piteå är bara 1 poäng. Tuff grupp, Djurgården, Eskilstuna, men ändå kanske något slags tecken på
tappar att... Tappar ju också ledning mot Eskilstuna första matchen. Men det är också ett sånt, alltså Piteå är alltid ett lag som man inte riktigt vet vad man har. Ja. Jag vet inte, de har alltid spelat på ett sätt i väldigt många år, mycket långbollar och springa. Ja, men verkligen så. Men jag tycker nu den här säsongen, vad jag har sett än så länge, försöker spela lite mer på backen och hitta fina kombinationer. Men man har ingen aning hur det kommer se ut inför säsongen, så att kanske ligger där i mitten någonstans. Jag har ju haft, vann ju ligan, när var det? 2019?
Tre år sedan.
Tre år sedan. Mm. Ja.
Kan det ju vara.
Går ju de och vinner helt plötsligt. Alltså man bara, vad fan händer där? Och sen så håller de på att åka ur typ året efter. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att veta vad man har dem faktiskt.
Ska jag säga det? Jag ser väldigt mycket fram emot, på tal om Umeå då, som kommer till Kanalplats. Jag är väldigt mycket fram emot. Inte för att hon, jag tror hon kommer spela. Hon är nyligen värvad. Men Tuva Skog som hyllas något enormt. Spelade ju i Morön och gjorde ju jättebra. Såg henne flera gånger i Elitettan förra året. Jätteduktig spelare. 16 år. Har ju såklart en resa att göra för att etablera sig i Allsvenskan. Men både från ungdomslandslagen där hon har varit uppe och snurrat i F17 nu ju. Och, men också från, som sagt, redan spelat så länge också på seniorfotboll. Så väldigt... väldigt rutinerad och för sin unga ålder. Det är en spelare som jag bara vill liksom bolla upp här nu. Kommer nog inte spela på Kanalplan. Jag vet inte exakt hur det ser ut med hennes fysiska status och så vidare. Spelade inte senast, var inte med på bänken vad jag kunde se. Men när vi ändå pratar om det, så en spelare att hålla ögonen på i Allsvenskan i år. Hon och Rosa som tyvärr skadade sig, såg jag liksom som två stycken sådana här stjärnskott som man verkligen skulle hålla koll på.
Vad men, tror, alltså så, vi ska ju ta det lilla greppet om, eller stor,
Ellen
Wangerheim
gjorde mål i helgen också, den nästa, helgen. På tal om bra spelare som är på väg uppåt.
Men vi ska ju ta stora greppet om Allsvenskan.
Ja, vi kan ju avsluta med det bara. Nu är det ju helg och det är massa spännande matcher som vi precis har nämnt. Mycket att se fram emot.
Nella
och så tar vi
åker
ner
till
det.
Mallis.
Precis. Du åker till Mallis, är på distans. Ska försöka jobba dubbeldistansen. Sen har vi, vi är tillbaka tidigt nästa vecka. Inte så här sent. Men veckan efter det, då står vi faktiskt inför den allsvenska starten. Så jävla
roligt. Så jävla kul.
Du sitter i nätsändningen.
Jag kommer faktiskt vara på plats. Det är ju vår lilla nyhet.
Ja, ja. Kör!
Som vi inte har pratat någonting om. Nej, men,
som är 10 dagar gammal.
Jag vet. Men nej, jag kommer jobba med Damallsvenskan i år, vilket ska bli skitkul. Och jag kommer vara på plats och jobba i studion. Vi kommer ju ha studion på plats på Tele2 Arena i premiären. Så det är jag och Bojan, tror jag, som kommer stå där och köra första matchen. Det ska bli riktigt kul. Och jag såg också, jag delade den på våran Instagram, men Hammarby har ju pushat och gjort en film inför premiären.
Ja, jag såg det också.
Ja, mäktigt.
Och biljetter och allt är väl ute, det är, om någon eventuellt har med, så det är ju Tele2 som gäller i premiären och folkfest och hela faderullan.
Ja. 5000 sålda redan. Eller
ja, det får ökas på lite.
Nej, men jag pratade lite med Bollen också, som jobbar mycket med media och gör filmerna och sånt. Herregud, kära till honom, han jobbar satan. Men i alla fall, han trodde ju på att det kommer ändå komma väldigt, väldigt mycket. Och även ifall inte det säljs slut direkt nu, så när det närmar sig så tror jag att många...
Ja, men hypen kommer.
Ja, det kommer komma och det kommer ju hypas upp också. Herregud. Ja. Men vi ska ju ta greppet då om Allsvenskan inför precis. Premiären.
Det blir två extra poddar. Vi kör två stycken skikt där vi går på djupet på de olika lagen. Vad de har gjort här på försäsongen. Vad man kan ha för förväntningar på dem.
Kanske se om vi kan ringa lite spelare, kanske någon tränare. Exakt. Vi får se vad
jag
vi
tänker
får
att
ihop.
Vi bryter någonstans på hur fjolårets tabell såg ut. Mm. Ungefär i alla fall. Och så gör vi två avsnitt. Så att, häng med oss. Det kommer väldigt mycket roligt. Robin, ska vi släppa det? Vi ska göra Toto Balotto nu. Gusten sprang, kom precis in här.
Ja.
Ja, men så är det dags att avsluta om inte du har något sista, Robin.
Ja, men det är ju faktiskt, jag får väl köra det som en liten quiz. Vet ni vem som har namnsdag idag? 10 mars.
Nej, inte en jävla susning.
Det är såklart Ada! Så det måste vi fira också, tycker jag. Ja, och då passar det ju väldigt, väldigt bra också att i alla fall få nämnt att det som vi har pratat om sedan tidigare, att Norge nu har röstat fram ny, jag vet inte om de använder epitetet förbundsordförande, men Lisa Klaveness tar ju över det norska fotbollsförbundet.
Känns som norrmännen jobbar president.
Ja, man vill jättegärna ha presidenttiteln faktiskt. Men, och det har ju varit lite, det har ju pratats mycket om att det skulle kunna vara liksom den här sista droppen som krävdes för att Ada ska göra comebacken i landslaget också. Så
ja,
med tanke på då, ja, Adas namnsdag, Lisa Klaveness tillbaka eller in då som ordförande där. Så saluten för Norge och Ada får vi avsluta
med. Det är inte även bara fågelkvitter, tussilago i soliga backar och vårtecken, utan också norska tecken på att det blir en comeback där i landslaget snart. Underbart, Robin, härligt att du kommer.
Fantastiskt.
Hörrni, vi hörs snart igen. Ciao, Toto.
Ciao.
Ciao.